jag då tydligen med måttstånd teknologi. Det kommer att sluta dagens kulturbärare. DVD-paper och CD-paper kommer säkert att finnas kvar, men det kommer inte vara den stora övergripande som man skriver. Och tilldelningen förlöser en del av kulturutbudet i alla fall från hierarkiet. Och det betyder att det är ingen som kan bestämma vad du ska lyssna på. Då ska man veta att idag så är det så att när du lyssnar på radio, även när du lyssnar på public service radio,
för med en grundläggande förändring vad gäller hur vi använder vår tid, vem som producerar vad och hur vi konsumerar kultur. Anpassningen kommer inte att innebära att vi kommer att se exakt samma verk som produceras i den nya världen. Den gamla världen premierar vi industriell produktion av musik som skulle tilltala en rätt publik och det stora industriella team som samlades med mängder av människor inblandade. I det här fanns bara tre upphovsrättshavare, resten jobbade i ett industriellt team avlönade av upphovsrättshavarna. Anpassningen kommer att innebära att andra artister och kreatörer än de som professionellt kontakterat kommer fram. Vi kanske måste vända oss i en kultur där nästa stora händelse inte är Superman 3 som kostar 2,5 miljarder att producera. Men poängen, den världen som vi ser framför oss, som internet nu håller på att pressa igenom, den kommer inte att bli tyst och mörk. Tvärtom så kommer det vara mer fyllt av content än någonting vi har sett tidigare. När digital produktions- och distributionsteknik finns överallt och är billigt så får vi en ny värld och en ny kultur som snarare avspeglar the long tail, som vi säger i internationalen. En situation där vi får en mängd värld produceras och konsumeras betydligt lägre volym. Vi får en värld som Stanford-professor Lawrence Lessig kallar en läs- och skrivkultur. I motsats till dagens läsbara kultur, där vi bara blir matade uppifrån hela tiden. Och det har att göra med hur vi använder tiden på nätet. Om vi bara konsumerar storindustrins produkter, eller om vi kanske konsumerar andra saker också. Okej? Okay. Detta hotar naturligtvis existerande industristruktur och mellanhänder. Och de hävdar att de står på kreatörernas sida för att få med sig politiker. Men om vi tittar på hur de här kreatörerna lever, så kan man hålla med om att de måste ha rätt att leva på vad de gör. Men vad innebär det när man säger en sån sak? Man ska ha rätt att leva på vad man skapar. Innebär det att alla låtskrivare och artister, eller de som försöker vara låtskrivare och artister, ska ha rätt till en garanti på medborgarlön? Det finns mängder av folk som lägger mycket tid på att kreera saker som inte drar ihop till hyran. Och det är väldigt duktiga och erkända. En visångare som Kjell Höglund i 13 album skriver 500 låtar. I DN söndagsintervju sa han nyss: jag har hankat mig fram. I vissa perioder begriper jag inte hur det har gått till. Jag har jobbat på posten, skrivit upp makaroner i Lumalampan, personalmatsal, rengjort försöksburar på Karolinska institutet. Någon gång har jag blivit stipendium i det här. Och det här är ju verkligheten för den stora majoriteten av kulturskapare, som jag hävdar kommer att vinna på den struktur som nätet har satt upp. Förlorarna har vi här. Och det är inte för att de naturligtvis är sämre eller har mindre att sälja som de inte kan försörja sig så. I den nya världen kommer de, tror jag, att försörja sig bättre. Men vi ser alltså en historiskt specifik kulturproduktion som de här herrarna vill ska bestå för att gynna deras uppdragsgivare. Vi som är positiva till nätet då, vi ser en fantastisk värld framför oss. En ny värld där gamla strukturer och affärsmodeller och sätt att försörja sig bryts ner och förstörs. Men där nya uppstår och skapas. En process som i den fria ekonomins tänkande brukar kallas kreativ förstörelse. Och jag är då handelshögskoleutbildare för en fri ekonomi. Creative destruction, som har professor Josef Schumpeter sa. Och jag är då förvissad om att internet kommer att förstöra på ett vansinnigt kreativt vis i framtiden. Tack.
Tack för det, Oskar. Tittade på klockan 10 för diskussionerna och har en halvtimme på oss för de här olika frågekomplexen som jag skissade på. Det är inte alls meningen att vi behöver
vad sa du nu? Hur?
Ja, om 10 år, om 5, 10, 15 år. Hur kommer filmmakare och låtskrivare att få sin huvudsakliga inkomst?
Ja, alltså, är den här på nu? Jag måste bara säga att jag tillhör ju då som sagt representant för skivbolagen, och när jag hör Oskar Svarts prata så, alltså ingenting av det Oskar säger har jag kommit på själv, utan det här är, kan man säga, greatest hits från 97 och framåt över argument, och redan tidigt, sent 90-tal hörde jag den här domedagsprofetian om att skivbolagen kommer gå snabb död till mötes och internet revolutionerar allting. Internet revolutionerar, men jag sitter fortfarande och representerar skivbolagen, och skivbolagen som jag nämnde tidigare klarar sig ganska bra. De tuffar på och de säljer musik som gjort tidigare. Och jag skulle inte bli förvånad om jag sitter här om 10 år och Oskar Svarts utmålar att strax kommer skivbolagen dö och jag representerar skivbolagen fortfarande. Och jag far efter det att jag tror att skivbolagen har varit ganska bra på att anpassa sig till den här digitala verksamheten. Och jag tror att det kommer finnas utrymme för den typen av företagsamhet även i framtiden. Jag tror att det kommer betala sig ungefär samma sätt som ni gör idag, det vill säga att personer och bolag som är med och bidrar till skapande och personer som skapar kommer få betalt sina produkter. Det kommer säkert se annorlunda ut än vad det gör idag, men jag tror grunden kommer ändå se ut på samma sätt. Sen den här iven om att internet kommer förändra precis allting i grunden. Jag, med risk för att jag kommer fäta upp där om 10 år, tror att vissa saker kommer ändras, andra saker kommer att bestå. Jag tror inte att allting kommer att ändras.
Henrik.
Wow,
sorry.
Vi har Ja, jag vill också hålla med om att det finns framförallt en ihopblandning mellan upphovsmännen och industrin. Och det är väldigt olyckligt att den finns. Tyvärr så har jag också många upphovsmän och organisationer också fallit in i den ihopblandningen ofta. Därför att man sitter på samma sida och säger vi måste värna upphovsrätten till varje pris och pratar inte riktigt om hur vi ska stärka upphovsmännens position. Kommer inte med skarpa förslag och vi ska stärka upphovsmännens organisation. Vi har haft ett problem i Miljöpartiet att få fram de förslagen därför att allt man har kramat sig fast i en upphovsrätt som inte längre fungerar riktigt. Och jag tycker att som sagt att det är väldigt synd. Sen så jag håller.
Får jag säga något? Alltså? Jo, om frågan är om 10 år, hur kommer filmmakare och låtskrivare att ha sin inkomst? Nu, det är ju olika förutsättningar i olika industrier naturligtvis, men om man tittar på musikbranschen idag så kommer mer och mer intäkter från konserter igen, kan man säga. IRL-uppträdanden av världens 10 mest tjänande popgrupper, tror jag att 8 av dem har majoriteten av sina intäkter från konserter redan. Och det där svänger om ganska hastigt nu. Poängen med nätet är ju kanske att man kan inte och kommer inte att kunna räkna med att tjäna pengar om och om och om och om och om och om och om igen på att skriva en text för 50 år sedan. Det kanske inte ens är rimligt att om man komponerar en basgång 1970 som Deep Purple gjorde också, om varenda 15-årig kille spelar när han testar elbasen i en butik i en musikaffär, att han som skrev basgången får betalt när han står och klinkar på en gitarr, för att det räknas som ett publikt framförande. Jag tror vi måste då gå ifrån de tankarna, och det kommer att finnas andra intäktsmöjligheter. Författare tjänar i många fall majoriteten av sina pengar på att sitta i paneler och föreläsningar. Nu är det ju så här, den tekniska utvecklingen har ju inte gjort att boken är passé än, och jag tror det kommer ta väldigt lång tid. Så, alltså olika saker och olika förutsättningar. Filmindustrin tror jag, om man tittar på vad mer och mer pengar kommer ifrån, är till exempel produktplaceringar. Det är möjligt att vi kommer att få se en Superman 3 för 2,5 miljarder som är finansierad av Coca-Cola eller liknande. Dataspel drar in mer och mer pengar på de sakerna. Det finns alltså nya affärsmodeller och sätt att tjäna pengar. Och förresten så gör kinesiska filmmakare lika bra specialeffekter som Hollywood för en tiondel av budgeten nu.
Schiff sa väldigt snabbt och refererade till någon rapport att 2% av intäkterna för hur var det nu? Artister, förlåt, upphovsmän.
2% av upphovsmännens inkomster har en direkt anknytning till upphovsrätt.
Ja, jag kan säga att när det gäller skivbranschen i alla fall, så är det så att en väldigt stor, fortfarande, även om konsert visserligen är en viktig del för många artister, fortfarande är på det viset att skivförsäljningen genererar stora intäkter både till artister och till upphovsmän. Upphovsmännen genom STIM och NCB inkasserar ju pengar så fort skivor och digitala ljudfiler då produceras eller mångfaldigas eller mekaniseras. Så exakt hur mycket som tillfaller, det vet inte jag idag, men alltså en väldigt stor del procentuellt av intäkt på skivförsäljningen går till artisterna och till upphovsmännen. Så det är fortfarande en så att säga en grundstommen för intäkter, skulle jag tro, för väldigt många artister i alla fall, är just från skivförsäljning.
Jag kan svara för filmmarknadens räkning, och det är så, vi lever i marknadsekonomi. De upphovsmän som är duktiga tjänar mycket betalt, och då retas ju piraterna på det, att de består. De som inte riktigt lika framgångsrika, de får mer betalt, och det är de plötsligt utsugna i filmbolagsdirektören. Så det är ju hela spektrum. Det är vanlig enkel marknadsekonomi.
Alltså det finns ju väldigt många upphovsmanna organisationer som väldigt gärna vill se till att vara med på de här grejerna. Så att det fanns ju en tryck därifrån, och sen så blev det många industriföreträdare. Och vi har fått mycket kritik för sammansättningen av den där hearingen, och det beror ju ganska mycket på att det finns väldigt mycket människor på ena sidan och väldigt många organisationer på ena sidan. Det vill säga de som pratar om att vi måste värna och stärka upphovsrätten till varje pris, som debatterar det här. Vi tycker ändå att det var ganska så rimligt, eftersom vi i alla fall i det läget bjöd in också den andra sidan. Och då ska man veta att de flesta politiker, det var kanske lite anledningen till att man fick den här lagen som vi fick den, får bara ena sidan, bilden från ena sidan. De får bara den ena bilden uppmålade för sig.
Vad det är som gäller och vad som är möjligt.
vet inte ens om jag förstår frågan riktigt. Alltså upphovsrätt är ju egentligen ganska krångligt. Jag har ju satt mig in en hel del i hur det fungerar, och det är inte helt lätt. Och speciellt på internationell nivå är det fruktansvärt krångligt. Men alltså jag är ju en frilansande debattör som framför åsikter och hoppas att folk lyssnar på mig. Men information om upphovsrätt i någon juridisk bemärkelse, det vet jag inte vem som skulle sända ut eller det.
Jag håller med, alltså det är jättesvårt. Jag menar, självklart kan ju inte IFPI föra ut en objektiv och trovärdig information. Vi får ju ut information, den är naturligtvis färgad av våran bakgrund. Jag såg ju, var det inte regeringen gjorde väl den på regerings hemsida, en oerhört bra sammanställning över upphovsrätt, baserat antagligen på alla de frågor som har kommit in till diverse departement. Och som, det var både väldigt trovärdigt och väldigt, väldigt bra tydlig information. Alltså jag famlar lite ännu, men det skulle kunna vara en bra avsändare i varje fall för en bra information om upphovsrätt.
Jag har inte riktigt upplevt att det här är den viktiga frågan just nu, måste jag säga. Alltså, vi har ett problem med att vi har en upphovsrättslagstiftning som diskuterades och beslöts, eller som baserar sig på vad som diskuterades och beslöts beslutet av 1800-talet i Bernkonvention. Och sen så har man diskuterat igen då utifrån den här nya teknologin och så vidare, copyright treaty från WIPO som diskuterades för över 10 år sedan. Och den diskussionen släpptes aldrig folk in i, allmänheten släpptes aldrig in i den. Den fördes på en väldigt hög nivå, långt över våra huvuden. Och jag känner att det viktiga är att föra ut den här diskussionen om vilken upphovsrätt vi ska ha i samhället på ett bättre sätt. Som har skett nu lite efter att man redan bestämt sig för vilken lagstiftning man skulle ha. Men att diskutera där från grunden. Och sen så tror jag att man måste sätta sig igen och börja diskutera de här internationella avtalen som finns och vilka regler som egentligen är rimliga ska gälla i det moderna samhället. Vi har haft en era av väldigt dyra filmproduktioner och det kanske kommer att förändras lite grann. Men jag tror att det kommer inte vara omöjligt att ta betalt för sina produkter. Jag tror att kulturkonsumenter som spenderar varje år allt mer pengar på kultur på i olika former kommer att vara villiga att fortsätta betala för kultur som paketeras på ett sätt som är attraktivt att köpa det. Istället för ett sätt som de upplever som ålderdomligt och inte anpassat efter hur de fungerar. Och jag tror att man är ännu mer villig att betala om man känner att en stor del av det jag spenderar på kultur kommer kulturskaparen till del. Det är en avsevärd mängd som kommer kulturskaparna till del, men det är också så att det finns en väldigt... Ja, det är ofta några få kulturskapare som tjänar de pengarna. Och det där utlovar ju lite den nya tekniken att förändra. Därför att det kostar mindre pengar att distribuera musiken. Därmed kan en större slant gå till kulturskaparna. Samtidigt finns det mindre hierarkisk styrning, vilket gör att man kan få en bredare kulturkonsumtion som gör att fler kulturskapare kan finansiera sitt, kan försörja sig. Alltså alla undersökningar och sånt som jag har läst pekar väl på att det är så i stor utsträckning. Jag vet inte hur mycket fakta ni kan lägga bakom att det är så att vilka summor det är ni förlorar varje år på fildelning och sånt. Det baseras ju på en massa antaganden det också. Så att jag tror att man ska utreda det här. Det är därför vi inte har skrivit att man ska tillåta tillgängliggörandet. Vi vet inte exakt vilka konsekvenser det får. Det finns med lite i beslutet där. Men att vi ska titta på det, absolut. Jag tror att det kanske är en ofrånkomlig väg, därför att det går ju inte att stoppa fildelningen i förlängningen.
Alltså det får jag ta. Alltså det där är ett klassiskt barnsjukeproblem. Vi har det problemen när det gäller DRM. Vi har problemen när det gäller nätet också. Det rör sig ihop här med att filer till iPods inte kunde spelas upp från DRM. Det är inte riktigt sant, utan det är olika filformat vi pratar om här. Allt det här är någonting som skivbolagen är smärtsamt medvetna om och arbetar för att förbättra just nu. Därför att det är det här man inte vill ha. Man vill inte ha de här massa olika formaten, DRM som är krångliga, utan det man strävar efter nu är att få allting att funka sömlöst helt enkelt. Att man ska kunna använda musiken på det sätt som konsumenterna vill ha. Man har varit dålig på det, men man har verkligen åt rätt håll nu. Ja, men precis som jag sa, alltså det finns, jag säger inte emot nu, jag säger det finns problem med de här olika tjänsterna. Nu är det här kanske inte ett jätteproblem, just att man inte kan föra över filer mellan olika operatörer, därför att det är ju så att när du köper musik så får du information om hur den kan användas. Men återigen, musik ska, jag menar, vi ser till med skivbolag som vi pratar om att börja använda MP3-formatet igen, för att det är det som är enklast att använda och har liksom den lägsta nivån där alla kan nå. Så jag kan inte ge ett bättre besked än att skivbolagen vet om det här problemet och strävar efter att förenkla. Sa du till mig nu? Ja. Förlåt, kan du upprepa? Ja, just det. Alltså det är ju så att förlåt. Ja, alltså saken är det med DRM, att DRM-skydden, när de funkar som de ska, så ska man ju knappt märka det. Jag menar, i DRM så finns ju möjligheten att kopiera musiken vidare till din bärbara enhet, till fler datorer, du har rätt att göra backuper och så vidare. Nej, precis. Utan upphovsrättslagen kan man ju, alltså de villkor som finns i upphovsrättslagen kan man ju förhandla om. Nej.
precis som vilken annan industri som helst. Om man testar det, det är, man testar olika lösningar, men rimligen borde ju konkurrensen tvinga fram en prispress. Det är jag rätt övertygad om. Och jag tycker man ser det tydligt på publiken på pressen när man nu laddar ner film för 50 spänn. Jag tror det blir svårt att upprätthålla högre prisnivåer i, för konkurrenterna. Det är inte riktigt min sak att uttala mig om mina medlemmars prissättning, men på något sätt måste man möta det illegala.
Jag tänkte på det här med, vi kom in lite på DRM-debatten, och det finns ju en orimlighet i det som jag sa tidigare, att om jag köper en låt från iTunes shop så kan jag inte lägga över den i min sån här spelare med annat än att bryta mitt lagen och kringgå kopieringsskyddet. Eller att ladda ner filen på nätet, det är ju olagligt då. Då har jag vilken kontroll som helst. Så det finns en mekanism i det här som jag tror kommer att tvinga skivbolagen och välja mer öppna modeller där man kan använda det lite som man vill. Därför att annars kommer det vara så att de som betalar för kulturen får en massa begränsningar, kan inte använda det de har köpt. Medan de som laddar ner olagligt, eller om det skulle vara lagligt för den delen, har friheten. Och så att jag tror att man kommer att tvingas att lägga ner de här DRM-idéerna och bara välja att lita på att folk betalar helt enkelt och börja lita på sina kunder.
Nu pratar vi om polisen och straffrätten då. De här organisationerna som sitter här, de har ju begärt att få direkt tillgång till IP-nummer utan att gå via polisen för civilrättsliga mål, vilket man inte har kört i Sverige hittills. Det vill säga att man ska stämma folk. Det är inte bara straffa dem, utan det är skadestånd också. Och man vill inte ha krånglet att behöva begära saker via åklagare, utan man vill direkt från operatörerna kunna få ut uppgifter om alla här.
Ja, det är helt fel. Du måste läsa på vad vi vill.
Jag läser remissvaren.
Ja, läs det en gång till. Det vi vill är att gå till domstol och begära ut uppgifterna. Domstolen ska avgöra om det finns saklig grund för detta. Domstolen är väl så lämpade som polis och åklagare gör den bedömningen av
det. Sen kan man också tillägga att det är väl inte så att vi av bekvämlighetsskäl vill kringgå några rättsvårdande myndigheter, utan det finns ju andra tankar bakom det här också. Det är ju det att vi vill ju ogärna, för den situationen kommer garanterat hända. Det vi gör är ju att vi får ju frågan, du vet, varför polisanmäler ungdomar, och det gör vi ju inte, utan vi polisanmäler ju IP-nummer. Vi har ingen aning vilka personer som finns där bakom. Och det är klart att det kan sitta mindreåriga, det kan sitta alla möjliga typer av personer där, som det kanske var mycket bättre att vi helt enkelt bara kunde varna i sådana fall. Vi kanske inte ens behöver veta vem personen är, utan det kanske kan gå igenom internetleverantören, men att vi inte behöver ta hela den här processen med polisanmälan och sen till domstol. Så det finns lite de tankarna också, inte bara att vi försöker smita iväg för och strunta i polisen, så att säga, åklagaren.
Ja, hur gör ni kopplingen mellan den som äger abonnemanget? Ja, Hans Bjurgren heter jag. Hur gör ni kopplingen mellan den som äger abonnemanget, dvs. IP-adressen, och den som faktiskt begår den olagliga handlingen? Bygger det på någon typ av erkännande i sådana fall?
Det är väldigt enkelt. Det är polisens arbete och inte IFBs arbete. Så att, det får polisen i sådana fall i den normala förundersökning och utredning som polisen genomför. Där får det framgå.
Men om jag minns rätt nu i det här hovrätten som ju frikände fildelaren i Västerås, där var det just den frågan de sa att man kunde inte riktigt visa typen att han hade använt det, trots att han hade väl erkänt först, men påstod att det var ett konstigt erkännande under polisförhöret då. Så att det är väl lite öppen fråga, skulle jag säga, innan det har prövats i högsta instans.
Alltså, nu är ju inte fildelningen ett stort problem för arkitekter, så att jag vet inte om det ingår i det här, men alltså, att tillåta all fri kopiering, det är ju ingen som har förespråkat härifrån som jag har sett, utan det handlar om vissa bitar, och det handlar för privat bruk framförallt. Alltså, privat bruk av en arkitekts material kan man väl tänka sig i en viss mindre omfattning, men jag tror inte att det leder till några stora problem för arkitekterna. Det kan man diskutera.